Hej allihopa, varmt välkomna till avsnitt 326 av Ångestpodden.
Hej.
Jag har skjuts i stegen idag.
Jag tror du hade brutit tån precis.
Ja, det har jag. Nej, jag har nog inte det ändå. Men alltså, tänk dig mormors största tekopp.
Ja.
Tappas på min tå igår.
Aj, aj, aj.
Den gick liksom i 1000 bitar också. Ja. Jag kände ju direkt, vad det här är inte bra grejer.
Ändå har du skjuts i steget idag. Men, ja, men själsligt kanske du har det.
Ja, men själsligt har jag det för att det är verkligen, verkligen vår. Och så kommer snart bakslaget. För när ni lyssnar på det här så är det ju torsdag och det sägs att det ska snöa.
Yes.
Mordormörkt inne i mig.
Ja,
inne i mig.
Men så är
jag
det
kan
ju...
inte säga som med min dialekt, märkte jag.
Mordormörkt. Nej, det är inte det bästa att säga när man kommer från Blekinge. Nej. Så är det, men nog om det.
Vi är denna veckan sponsrade av Dove.
Ja, och alltså vi har ju nämnt det här tidigare, men det tåls att säga igen. Det finns ju många saker som vi tycker om med Dove.
Verkligen.
Men en av dem är ju deras Dove Self-Esteem Project.
Ja, och hela liksom Self-Esteem Project utgår ju från liksom en vision som Dove har om att vi bara ska få leva i en värld där skönhet är liksom en källa till självförtroende och inte någonting som skapar en massa ångest och oro.
Och det här kan ju låta som så här, åh, men det är fint att ha liksom bra visioner framåt, men det här har ju faktiskt Dove hållit på med sedan 2004.
Precis.
Så jag skulle verkligen vilja säga att de är liksom pionjärer inom det här, och det är redan satt, det finns liksom redan handledningsplaner, det finns liksom planer framåt, och deras mål är att nå 250 miljoner ungdomar innan 2030.
Ja, på ett sätt tänker jag så här, Sofie, att de hade en vision men de skapade faktiskt ett konkret uppdrag genom Dove Self-Esteem Project.
Exakt.
Vet du när jag tänker att jag hade behövt det här när jag liksom växte upp?
Nej, eller jag egentligen hela tiden. Fortfarande behöver jag det, men...
Men det är någon gång jag hade velat att både du och jag skulle haft det här med oss. Jag tänker framförallt på i skolan, på idrotten, när vi skulle bada. Alltså många tjejer hade behövt det här. Det var inte många tjejer som var med och badade.
Nej.
Och liksom, för dig och mig var ju det här, alltså vi hade ju det här som en sån... ångestgrej.
Ja, men alltså man visste ju det. Innan varje termin så visste man ju att några gånger per termin så skulle man ju liksom simma med på
Exakt.
Idrotten. Och jag visste det redan när jag påbörjade varje termin att jag kommer inte vara med den här gången heller.
Nej, alltså det går
inte. Det finns inte på min
världskarta. Nej, alltså jag klarade inte av att min kropp skulle bli granskad.
Nej.
Att den skulle liksom, att någon skulle titta på den och kunna tycka saker om den.
Precis.
Jag önskar bara att jag hade känt, tänk om jag hade kunnat gå ut där vid simbassängen och tänka så här, vänta nu, den här kroppen, den kommer få mig att simma många, 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 många längder här idag. Den kommer få mig att ha kul med mina klasskompisar. Den kommer, alltså jag ska bara klara av en sak i skolan.
Ja, men det sorgliga i det hela är väl också att så här, inte bara att det fanns en risk att andra skulle ha åsikter om ens egen kropp, utan tyvärr hade man ju redan negativa åsikter om sin egna kropp.
Mm.
Det kan jag ju ha än idag liksom.
Precis.
Ja, det har jag. Men det är så hemskt att det började så tidigt.
Jag känner så här, nu är vi med av på liksom hela den här resan. Vi vill vara med och säkerställa att nästa generation, framförallt unga kvinnor, känner sig tillfreds med vilka de är, hur de ser ut, att de kan få vara stolta och känna det när de växer upp.
Och som sagt så finns det ju massa guider på Doves hemsida under fliken Dove Self-Esteem Project. Där kan man bland annat läsa som förälder, eller man kanske har något yngre syskon, eller man kanske träffar många yngre som man tänker behöver hjälp med sin självkänsla. Då finns det guider där för hur man själv ska prata om sin kropp och få liksom bygga en kroppslig självkänsla.
Jag älskar det.
Ja, det är så bra.
Tusen tack, Dove. Sofie, den här veckan.
Yes.
Men det, här var ju liksom en intervju som gjorde oss båda väldigt, väldigt omtumlade.
Ja, för den här veckan gästas vi nämligen av Ingela Jansson, numera kallad Kristin.
Precis, som, men mest känd ändå som Ingela Jansson i media nu.
Ja, som ju har varit bokaktuell nu sedan i vintras med sin bok Mina 8 år i Kality. Hur småstadstjejen Ingela blev storbedragerskan och hamnade i Etiopiens mest fruktade fängelse.
Ja, Kality.
Ja.
Och alltså att träffa liksom Kristin och bara... Alltså, för mig gjorde hon sånt avtryck för att det går inte att föreställa sig vad hon har behövt gå igenom.
Nej, alltså det gör det verkligen inte. Alltså om man bara försöker sätta sig in i tanken av att liksom bli av med alla sina rättigheter.
Mm.
Ja, det går ju inte att sätta sig in i det, men det är ju det som händer när du hamnar i Kality.
Jo, alltså verkligen. Och vi, nej men vi drar inte ut på det här. Vi rullar intervjun med Kristin, dåvarande Ingela, om tiden i Kality.
Varsågoda!
Hej Kristin och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack så mycket.
Kul att ha dig här.
Det är kul att vara här.
Men för de som inte vet, vem är du?
Jag är småstadstjejen som hamnade riktigt, riktigt snett. Hamnade in i på kriminella banor och förstörde hela mitt vuxna liv, kan man säga.
Mm.
Och även drog med sig andra i min omgivning och utsatte mina barn för att växa upp utan sin mamma.
Och det är det vi ska prata om idag. Men först ska du få vår ångestpodden-fråga. Ja. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Oj. Jag tänker på otroligt många mörka stunder som jag har upplevt i mitt liv. Och ångest... jag minns... en av mina första ångestattacker när jag hör som direkt kommer till mig. Liksom panikångestattack som jag hade. Och det var faktiskt en sån där panikångestattack som kom i efterhand. Inte just när jag var uppe i min första relation när jag ändå utsattes för övergrepp och fysiskt våld. Så kom inte panikångesten, utan den började komma efteråt.
Men du växte upp i en bilhandlarfamilj i Västergötland. Berätta lite, alltså, hur var din uppväxt?
Jag kan säga att ordet ångest kom ju upp mycket i under min uppväxt utan att man riktigt förstod vad det var för någonting. Min uppväxt var ju visserligen tänker jag att många växer idag upp i destruktiva familjer, absolut. Men vår familj var väldigt, väldigt, väldigt speciell. Så att man inte hade så mycket socialt umgänge, det var väldigt liksom isolerat, ganska mycket hot om att passar det inte så kan du flytta, liksom de här bitarna, att om man inte anpassade sig så dög man inte, man skulle alltid vara tillräckligt bra för att vara en i familjen, om man säger. Det var som sagt då en bilhandlarfamilj där det handlade om pengar, det handlade om att göra affärer, använda sin intelligens i affärssammanhang, inte för att man skulle utbilda sig, utveckla sig eller ganska låg allmänbildning. Det var oerhörda kunskaper kring bilar och business. Men sen var det inte så mycket mer.
Men ja, för när man läser din bok så får man liksom intrycket av att du hela tiden som tonåring och som ung vuxen, att du liksom ville bevisa att så här, jag klarar av saker, du ville tjäna mycket pengar. Mm. Men berätta, alltså, när går den här jakten på framgång snett?
Ja, men det är ju det här att som jag säger då, man präglas av att göra affärer och tjäna pengar. För mig så var det ju faktiskt just att när jag hade tjänat pengar så kunde jag få bekräftelse. Mm. När jag hade gjort en affär så jag, och det här är någonting som jag har försökt, som jag själv har reflekterat över jättemycket i efterhand, var jag så himla girig? Ville jag ha så mycket pengar egentligen? Eller var jag ganska nöjd med om jag bara klarade mig? Ja, svaret var, jag var ganska nöjd. Mm. Och min pappa gav mig ett uppdrag att sälja hans bil. Och så skulle han ha ett minsta pris för den. Jag kunde lika gärna sälja den för minsta priset utan att få den här provisionen. Mm. Om kunden var nöjd och pappa var nöjd, då var jag supernöjd. Ja. Mm. För då hade jag gjort två människor liksom glada. Mm. Faktiskt. Ja. Så att det var ju affären i sig som gav mig bekräftelse, och det var ju då jag var som liksom nöjd med mig själv. Mm. Pappa hade klappat mig på huvudet.
Mm.
Och det här går ju snett när jag då har fått den här kontakten, en person som faktiskt drar in mig i liksom ett led av affärer. Och till en början så blir det ju wow, nu, det här. Mm. Här kan jag göra affärer. För att visionen var ändå hela tiden att vi skulle ha en stor, fin, seriös bilfirma tillsammans. Det skulle inte vara skogsbilhandlaren som jag ville bli, utan jag ville bli den där som hade en fin bilfirma. Och vi lämnade garantier och det var liksom ordning och reda. Liksom, det var... Han visade upp en sida till en början att man trodde verkligen att han hade gått på de här fina skolorna och han liksom levde där livet. Och så det går snett där.
Mm. Men vad är det som händer då? Så vad är det han egentligen lurar in dig i?
Med facit på han så vet ju jag om att han faktiskt lurar precis alla människor som han möter.
Mm.
Och även då ett kriminellt nätverk.
Mm.
Och när han då har satt igång en liksom, han är igång med de här killarna och har väl tagit pengar ifrån dem och lovat det ena med det andra.
Ja.
Även lovat bort mig i det hela. Så när det visar sig sedan att inte han betalar tillbaka, då vill ju de hämnas.
Mm.
Och jag blir den som ska gå in och lösa ut honom från hans skulder.
Ja.
Och det gör jag.
Mm.
Jag gör vad som helst för att han ska få leva.
Mm.
Och det är inte så här att heller en person ringer upp mig, ska killen få leva eller dö, utan det händer ju faktiskt någonting. Det är ju en situation som spelas upp, en scen som spelas upp framför mina ögon, och jag är 22 år gammal och har två barn. Det gör ju jag mitt stora misstag. Mm. Och det är där, det är ju liksom startknappen för allting som sen sker.
Mm. Ja, för liksom, hur ser ditt liv ut här? Begår du liksom brott på, alltså varje vecka, eller liksom hur ser det ut?
Där alltså, där är det ju ganska mycket förmedlingsaffärer som egentligen inte är, som jag har varit inne på tidigare, brottsliga. Då jag får en provision, så blir det ju då att jag inte skattar för de pengarna, vilket också såklart inte är lagligt.
Mm.
Men utöver det så är det ingenting annat som sker ifrån min sida under den här perioden. Och det är ju faktiskt också bara i början som jag får. Så att, som att det verkligen ger mig pengar. Mm. För sen så ska de här pengarna fylla någonting. Det är något såklart, hål och det är så, liksom, överallt som ska fyllas. Mm. Så att, det blir inte så himla mycket. Och jag har ju aldrig haft det så dåligt ställt i mitt liv som under de perioderna då jag begick de här brotten. Mm. Faktiskt. Mm. Jag hade ju aldrig någonting. För det blev ju aldrig någonting över till mig.
Ja. Hur kommer det sig sen att du liksom bestämmer dig för att fly till Etiopien?
Oj. Jo, men för att då sammanfatta allt det som sker. Det här är ju då det som blir startskottet för allt som komma skall. Och mina egenskaper, som de saker som jag egentligen var duktig på och hade kanske kunnat göra, liksom, göra bra saker med, användes på fel sätt. Och det blir ett led av händelser har försökt att pausa och det här. Men när jag är som mest nere psykiskt så kommer ju han tillbaka in i mitt liv. Mm. Och en ny grej händer igen. Och det är väl någonting där att jag inte har så mycket annat. Min pappa har precis dött. Jag mår fruktansvärt dåligt den här perioden. Mm. Kliver in i det här igen med honom på något sätt, trots att jag verkligen avskydde människan. Mm. Det är så motsägelsefullt även än idag för mig att tänka tillbaka på de där besluten. Och faktiskt har varit det allra svåraste för mig att ta mig igenom, för jag inte riktigt kan förstå mig själv. Men det slutar i alla fall med att jag förmodligen kommer få ett fängelsestraff i Sverige, och i väntan på dom ska jag berätta då för min dotter som var 7 år gammal att mamma måste vara borta ett tag. Mm. Och det här är jag mentalt inställd på att jag ska ta mitt straff. Och nu
du
ska
vill
jag
ändå
börja
göra det.
Nu ska jag börja. Jag googlar kvinnofängelse. Vilket fängelse skulle vara liksom bäst för mig? Vart kan jag plugga? Finns det gym? Solarium? Jag på riktigt. Alltså, ja. Och men min dotter hade då tillfälligt varit placerad hos min syster, som jag alltid stod så nära. Och hon får från socialen att nej, tyvärr, hon får inte vara fosterhemsplacerad hos dig. Mm. Och jag har med mig sin barndom liksom att passar det inte, du får flytta till fosterhem. Mm. Där får du en äcklig pappa som ska kladda på dig. Mm. Liksom, det här var så inpräntat i mitt huvud. Mm. Och det var min största skräck. Mm. Så att när min dotter säger till mig nej, mamma, lämna mig aldrig mer. Liksom. När jag säger då till henne ja, men du kommer få bo hos en annan familj. Mm. Och hon skriker, och sen det här tillsammans då med den bilden som jag har av vad ett fosterhem. Mm. Och min nya pojkvän säger att nej, men jag tar hand om er, vi drar. Och jag bara, ja, äntligen. Mm. Någon ska ta hand om oss. Mm. Jag ska inte skiljas från min dotter. Och då drar jag. Mm. Jag lämnar allt.
Alltså, hur ser den här flykten ut? Alltså, ni bara sticker liksom.
Mm. Det är ju, alltså, det är galet.
ja, men för det, alltså, när man läser om det också i boken, så känns det så himla, alltså, filmiskt.
Mm.
Det känns som det är en film.
Ja. Och jag kan säga att det är många scener i mitt liv som idag när jag tittar tillbaka på det och när jag läser, det känns så surrealistiskt att är det sant?
Precis.
Är det här sant? Mm. Ja, faktiskt. Och Jag har ju inte så många anknytningar alls. Jag, min pappa har precis dött. Min syster mår ju väldigt dåligt. Och träffat en ny pojkvän, destruktiv. Det är, liksom, det är inget bra. Jag har ingen bra kontakt med de övriga familjen.
Det känns inte som att du har någon trygg punkt.
Jag har aldrig haft en trygg punkt.
Nej.
Kan jag säga.
Nej.
Aldrig. Och det här är någonting som jag kämpar med ännu.
Mm.
Liksom, att man har den här fasta, trygga punkten i livet som man vet liksom att här är min plats.
Mm.
Och när min pappa dog och även min syster hade dött då jag var i Etiopien, så säljer de, och jag får inte tag på min familj, men jag sitter och googlar i Etiopien och får fram att de har sålt mitt barndom, eller vårt barndomshem, gården där jag växte upp. Och även om det inte var de lyckligaste stunderna där, men när jag såg det här, det var någonting som hände där.
Mm.
Att jag var så arg på min mamma att hon kunde göra sig av med det. Ah. Jag visste att pappa ville att det skulle alltid finnas kvar.
Mm.
Och det var ju liksom det enda som jag någonsin har kunnat kalla liksom hem.
Mm.
Även om man inte alltid kände sig välkommen dit.
Mm.
Så att det här har ju, ja, för att återkomma då, det här har ju liksom, vi har aldrig haft det där trygga. Och när den här nya pojkvännen, vi bygger upp, vi ska bygga ett hus.
Mm.
Vårt eget hus. Din dotter ska få allt. Hon ska, ja, men jag vet inte. Det var liksom drömmen.
Mm.
Vi behöver inte bli jätterika. Vi behöver inte bara jobba normalt. Mm. Liksom börja om. Han hade inte heller haft det lätt. Han hade inte heller liksom alltid levt på rätt sida.
Mm.
Det här var en bra start, liksom, en bra chans.
Ja, men för vad är planen då när ni kommer ner till Etiopien? Vad tänker ni att ni ska jobba med och liksom, hur ska livet se ut?
Vi köper ju en grävmaskin i Holland som vi fraktade ner.
Mm.
Och där så är det ju så att har du bara liksom en maskin och hyr ut den, då klarar ju du dig ganska bra. Alltså väldigt bra.
Mm.
Om nu affärerna hade funkat som det skulle.
Mm.
Nu är ju inte riktigt Etiopien ett land som funkar.
Nej.
Med förfallodatum för en faktura och så vidare. Det, liksom, det funkar inte riktigt så.
Nej.
Så att affärerna görs ju lite hur som helst. Men tanken var ju fantastisk från början. Mm. Och man får ju en ganska okej summa då om man hyr ut en någon form av maskin då till olika jobb. Det kan vara grävmaskin eller det kan vara en doser, vad heter de här
vi bara, ja,
precis, engelska liksom, construction machinery liksom. Ja, men säg en lastbil eller en liksom, ja, men någonting sånt där. Så ja, men då kan du leva bra. Och vi ville väl bygga en familj.
Mm.
Jag trodde ju fortfarande att jag skulle få en massa fler barn.
Mm.
Och det var det som var tanken.
Mm.
Sen hade ju han en dröm om liksom en hjälporganisation för barn. Det pratade väldigt mycket om. Väldigt, väldigt mycket. Liksom barnhem eller liksom någonting där man hjälper barnen. Och det var också någonting som lockade mig jättemycket.
Mm.
Men han skulle göra så mycket annat först. Mm. Det var liksom, de där drömmarna kom sist. Och det här med att jag och min dotter skulle få den där lyckan och få det där hemmet. Det, liksom, det blev i sista hand. Så att vi var inte så viktiga när vi väl kom ner.
Nej, för tankarna lät ju väldigt goda, men vad hände?
Och jag tror absolut att hans avsikter var goda.
Ja.
Men kommer man från Afrika och flyttar till Sverige, växer upp, då de flesta jag har träffat har med sig det här. De har en känsla av ansvar. De ska bygga upp familjen. De ska hjälpa mamma. Mm. De ska bygga hus till mamma. Mm. Det är deras dröm. Det är så mycket som då sätts i fokus. Det är släktingar man inte har träffat på under hela sin uppväxt.
Mm.
Och nu låter det som att jag försvarar honom, men det gör jag inte, utan jag försöker att se nyktert på vad det var som hände.
Mm.
Och han hade heller inte med sig några sunda värderingar från sin uppväxt.
Nej.
Han hade problem med aggressioner, och när familjen pressade honom liksom med pengar och allt det här, då gick det ut över mig.
Mm.
Och han var ju ångerfull, men faktum är ju att jag fick rejält med stryk.
Mm.
Och det var även psykiskt till den grad att jag liksom fullkomligt slutade känna något egenvärde. Absolut ingen egen vilja, utan jag blev blyg. Alltså, jag blev en helt annan person. Och allt jag ville göra var att göra honom glad.
Mm.
Både jag och min dotter till slut gick på tå.
Aha,
och försökte bara liksom anpassa oss, foga oss. Han fick inte bli på dåligt humör. Mm. Vi skulle inte störa honom, vi skulle inte stressa honom. Det gick så långt att min dotter, liksom 8-9 år, mamma, säg inte så, du vet att han blir arg.
Mm.
Gör inte så, då kommer han slå dig. Det där.
Mm.
Det är ju någonting. Och det här att jag idag, vuxen, jag kan förstå hur det var när han växte upp.
Mm.
Jag kan förstå att hans situation heller inte var enkel. Mm. Och jag kan se på det hela nyktert, men det han gjorde mot min dotter, det är så... Hon lider än.
Mm.
Mm.
Man förstår att det är smärtsamt.
Där ingenting blev ju som vi hade hoppats.
Nej.
Ingenting.
Men är det liksom, alltså, för ni börjar begå bedrägerier även i Etiopien?
Jag vill komma med det. Men det så får man inte det heller, för att det är corona. Liksom, men,
Det är ju så här att på slutet där, det, affärerna går inte som de ska, marken är köpt för mammans hus, hon har rest från USA dit, han har ju verkligen ett ansvar, vi gör affärer och det kommer pengar, men de kommer inte så snabbt och det går inte som det ska, och det är liksom, det ligger hela tiden, så att när en summa kommer in, då är det något annat hål som ska fyllas för att man inte så det blir väldigt stressad situation. Och vad som sker är egentligen att vi behöver pengar snabbt för att fullfölja projektet med huset.
Mm.
Och allt jag vill, det är att han inte ska vara stressad.
Mm.
Jag vill inte att han ska vara stressad mer. Jag vill bara att han ska bli glad, allt ska vara lugnt och fint. Och vi börjar låna pengar på ett bedrägligt sätt.
Mm.
Vi gör det. Och jag signerar, för det är jag som det har varit liksom under alla tider. Det är alltid jag som har varit den som har signerat. Var den har varit, vare sig det har varit i Sverige eller i Etiopien, så är det jag. Och jag har signerat checkarna. Det är inte ett schysst sätt som vi lånar pengar på. Men det är heller inte tanken att vi inte ska betala tillbaka.
Nej.
Utan vi väntar in pengar. Och det som Det finns fortfarande frågetecken idag. Jag har läst UD-loggar. Det står att det är någon som har lämnat information om att jag är jag och att jag är där nere till svenska ambassaden. På något sätt så får Immigrationsverket nys om vem jag är och så vidare. Och jag tror att det gör ju också att fallet blir så stort där nere. Att det blir så... Nu jäklar, den här bedragerskan kommer hit och ska göra samma sak. Och jag tror det, men jag har liksom inte fått någonting. Och jag var i sånt chocktillstånd. Jag var så otroligt nedkörd, liksom psykiskt i början när jag grips. Så att jag har haft väldigt svårt att minnas liksom, vad var det som hände. Och jag sa ju inte så mycket. Nej. Alltså till mitt försvar eller det ena eller andra, utan jag bara liksom helt apatisk till slut. Liksom.
Men för innan du blir gripen i Etiopien så skrev ju de svenska medierna om dig som storbedragerskan liksom, och du är väl efterlyst här också.
Jag är efterlyst.
Vet du om det?
Nej.
Nej.
Nej. Jag förstår att jag är efterlyst. Eller om jag jag ska inte svara helt, liksom, men det är ingenting som påverkar mig, utan jag lever där. Jag vet ju om att jag har en dom då, så liksom. Ja, så. Men det här med Interpol och det är jag osäker på om jag... Och,
du förstår och, liksom inte att det är bilder på dig i svensk media.
Det så förstår här är inte jag. Nej. Liksom. Nej. Det där är inte... Och det här, det värsta är ju när jag liksom, efter alla de här åren kommer hem och möts här, boom, storbedragerskan, där då går det upp för mig. Det var jobbigt.
Vi kommer dit.
Ja, precis.
Men det, man slås också för du beskriver att så här, du och din kille, ni åker förbi Kallet i flera gånger och din kille berättar att så här, det här sägs vara världens värsta fängelse. Alltså blir du typ så här, alltså blir du av eller så här, kan du tänka att så här, shit, tänk om jag skulle hamna där. Alltså är det någonting som slår dig så här innan?
Inte så, men det som slår mig där är ju mer liksom att det ses så när han säger det liksom att ja men det här är kallt liksom ett hemskt fängelse och jag tittar liksom ja ser väldigt svårt ut att rymma därifrån. Liksom det där, för jag ser ju ner på det där. För det är ju liksom bara primitivt, liksom det är inte ens någon hög mur. Muren är inte ens så hög. Men sen är det ju liksom taggtråd och glasflaskor och grejer. Men det klarar ju en människa att klättra över. Men vad jag inte förstår är ju att det är minst lika mycket militär poliser på plats som fångar. Med vapen.
Ja. Men så efter 3 år då så kommer polisen en dag hem till er och knackar på dörren. Vad är det som händer då?
Ja, då är vi hos hans mamma i det, liksom hennes gamla hus i en annan stad då. Och de säger ju att det är att de kommer från Immigrationsverket. Så att jag tror ju direkt att det har en koppling till det här i Sverige. Det är det som jag tror då först. Hade det varit vanliga polisen som hade kommit, då hade man ju kunnat aha, liksom det är någonting här. Men just det får ju mig att tro att ja, då var det dags att åka till Sverige då. Det är liksom, så det är första. Och sen går det upp ett ljus när de börjar fråga när vi har förts till Addis och att det är checka och sådär. Men jag är ju fortfarande väldigt ja, men det är ju bara för då hade väl, jag tror att det var någon check som hade förfallit. Och det där kan jag säga, det är sånt som händer hela tiden i Etiopien. Alltså att någon har skrivit ut en check, den blir häktad en natt eller två, löser checken, anmälan dras tillbaka. Alltså det är så, man kan inte riktigt förstå det här. Men det är så. Mitt ex, han hade ju varit inne en natt tidigare. Hade han varit. För att han hade fått en check av en person. Och utställt en check för samma dag. Mm. När de pengarna inte kom in och han gick. Alltså, det är så mycket sant. Ja, men det är verkligen det. Ja. Mm. Så att jag tror ju fortfarande att det här löser sig.
Ja. Mm. Men du häktas och sen till slut så hamnar du i Kallesi. Alltså så här, för någon som absolut inte har en aning om vad det är. Alltså hur, eller så här, det har man ju inte såklart. För man kan ju inte föreställa sig. Men alltså, hur är det att komma dit?
Jag kan ju fortfarande se den där första blicken. Jag ser det fortfarande glasklart. När jag kliver in, när jag åker in i den här minibussen. Det är liksom det rödbrun sand. Det är plåtskjul med flagnande färg. Det är lerhus. Allt är så primitivt.
Mm.
Och det är ett hav av militärpoliser med vapen. Det första man liksom, det första man tänker på, det är ett fångläger, alltså det krigsfångläger, ja. Liksom det är det första man tänker när man kommer in där. Vad fan har jag kommit? Ja. Alltså det är verkligen den första liksom, vart är jag någonstans?
Mm.
Och det var ju verkligen så otroligt svårt att förstå att det här är på riktigt.
Ja.
Jag minns en, två, tre, fyra, kanske 10 dagar senare som jag sitter så här och liksom ruskar till på huvudet. Är jag här? Mm. Eller är det här mitt liv?
Mm.
Eller dröm? Alltså på riktigt.
Mm.
Det är så surrealistiskt.
Mm. Men hur sover ni? Alltså så här, gå på toalett, alltså sådana saker.
Ja, men allt sånt sker ju helt öppet. Mm. För det första, att gå på toaletten är ju ingen privatsak där. Bara en sån sak är ju fruktansvärt.
Mm.
Kvinnor, vi vet alla, vi har våra perioder där man verkligen behöver sköta sin hygien, mm. vilket de flesta inte ens har möjlighet till att göra.
Mm.
Och det blir otroligt liksom vidrigt. Och det är schampo, tvätta håret med tvål, mm. som klibbar sig fast. Och alltså toaletten är ju för nu när jag precis har kommit in, då är det ju de odömda zon.
Ja, just det.
Och det är ju, alltså, det är lite skillnader.
Mm.
Men generellt så är det ju hål i marken, liksom in i ett litet rum liksom. Det är ju plåtskjul som är uppbyggt, så avdelat kan man säga.
Mm.
Och med liksom cement och så ner. Och så spolar du liksom en hink som du tappar upp, och du håller ju allting liksom med dina händer. Ni kan tänka, det är inte konstigt att människor liksom hela tiden är sjuka.
Nej,
det är ju, toalettpapper måste du köpa själv.
Mm.
Och 99%, 99,9% använder inte toalettpapper, utan det är bara lite vatten och så.
Mm.
Det är så fruktansvärt. Mm. Och det fanns tider då jag hade inte ens tandkräm. Kunde inte borsta mina tänder. Jag hade liksom en pinne jag gick runt med och gnuggade på tänderna.
Mm.
Och det är också någonting som de flesta gör. Det är inte alls alla som borstar sina tänder. Liksom.
Nej. Men vad är det du blir dömd för? Alltså, hur många år ska du sitta där? Vet du liksom när du åker in att så här länge kommer jag vara här?
Nej.
Vad tänker du?
Nej. Jag blir ju dömd till... det blir ju så många... checkar då som är utställda.
Mm.
Och det är inte som i Sverige att här lägger man ihop. Här får du nästan rabatt för ju fler brott du har gjort. Ja, liksom.
Mängdrabatt.
Precis, mängd, ja. Mängdrabatt då, liksom. Mm. Där är det tvärtom. Där är det så här att på grund av återupprepade brottsliga handlingar så får man extra liksom, hårt straff då. Och så de gjorde ju inte ett mål, utan nej. Jag hade ju 5 olika mål med olika checkar som är inlagda. Och det blev ju till slut 55 år.
Oh,
Gud. Alltså 55 år.
Alltså jag fick en rysning för att jag...
Ja. Och det är så här, okej, 25 år är max i praktiken, men quality förändras hela tiden. Etiopiska liksom rättssystemet, allt det där. Vad som helst kan hända, de kan bara säga så här, nej, du måste stanna ditt straff. Så att man måste ju hela tiden utgå från att men det är 55 år som kan, det kan bli 55 år.
Ja.
Jag fick ju ett disciplinstraff, alltså, till exempel, man har ju en del, precis som i Sverige då, att efter 2/3 så kan man ansöka om att få komma ut tidigare. Men ja, den här delen, 50% liksom av den delen tog de bort för mig på grund av att jag sa till jag sa ifrån till en officer, och då sa de att du får ett disciplinstraff på 4,5 år. Jaja, på riktigt.
Det är så att förstå vad man behöver göra i Sverige för att ens få sitta.
Precis, för att ens få sitta i 4,5 år.
Ja.
Och det var för att jag sa ifrån, för jag var trött på att hon provocerade mig. Och det var ju ändå,
och då var det ändå,
det var ändå sista gången jag sa
ja, ja, det var då, ja. Men vad gjorde hon som gjorde dig provocerad?
Det finns också med i boken, för det är en lång historia, men hon var ute efter alla. Det var en ny zonchef som skulle liksom göra livet så surt som möjligt för alla, och provocerade fram. Det var inte bara jag, kan jag tillägga, utan det var jättemånga som fick bortplockade 100% av deras disciplin. Alltså de här möjligheten till delen.
Det var kanske det hon var ute efter.
Ja, liksom. Jo, men det var det. Ja. Det var det. Och hon var ju också med och vinkade av mig när jag gick därifrån. Det var lite roligt.
Ja. Men hade du någon kontakt med någon i Sverige under tiden som du sitter i Kality?
Mina barn. Vid några få tillfällen. Mm.
För jag, för svenska ambassaden kommer ändå liksom...
Ja, precis.
Till dig. Alltså, hur ofta kommer de?
Det där har ju också gått verkligen, det har ju verkligen varit i perioder. Det går inte att säga generellt, men för det fanns ju en tid då de sa att reglerna säger att vi inte måste komma mer än var sjätte månad, men jag ska försöka komma var tredje månad. Så då var det liksom lite någonstans däremellan under en period. Sen var det ju en period 2016, då var de ju där varje månad och nästan på dagen, nästan varenda gång, för då var det ju en tjänstekvinna som var helt fantastisk. Så att
det berodde lite på vem som
var. Ja.
Men alltså, fick man någon form av hjälp där inne, alltså typ terapi eller liksom, alltså hur så dagarna ut?
Nej. Alltså, nej. Det finns ju ingenting sånt. Nej. Utan det var en läkare som kom från mentalsjukhuset en gång i veckan, varje onsdag under alla 8 år. Samma läkare som har en rad patienter att avverka under en förmiddag. Så ni kan tänka er, man kommer in, sover du inte? Ja, nej. Ökad dos, minskad dos. Punkt. Alltså det var inget annat. Han hade inte tid. Det fanns inte resurser. Sen fanns det ju vid ett tillfälle, då lyckades jag ju genom att jag var på sjukhuset för mina magbesvär. Att de remitterade mig till en annan avdelning, för de här småpoliserna som vi kallar dem, som var med oss på sjukhus, de hade ju inte så mycket koll på saker och ting, tänkte vi. Jag kommer in till en psykolog och och börja berätta. För jag hade, liksom, det viktiga för dem var ju att det stod på ett kort liksom, att jag hade en tidpunkt. Mm. Liksom, appointment då. Liksom.
Mm.
Och de sitter med där. Och första mötet gick bra. Andra gången då har de skickat någon som kan engelska utan att liksom, jag vet om det här.
Mm.
Och jag har faktiskt, jag har inte sagt någonting dåligt om själva fängelseledningen eller så, utan bara om förhållandet att jag mådde verkligen fruktansvärt dåligt.
Mm.
Men det gick ju då till chefen, så de stängde ju av mig såklart. Jag fick inte gå till någon psykolog. Mm. För jag hade berättat om att jag mådde dåligt.
Men du får ju också väldigt tunga mediciner, eller du får mycket mediciner. Alltså är du liksom, är det som någon slags räddning för dig?
Ja, det här är ju också någonting som jag har tänkt på väldigt mycket. Mm. Och den första tiden, de första 2-3 åren är ju verkligen väldigt, väldigt, väldigt mörka.
Mm.
Jag brukar se det som att den tiden var det som sämst, liksom psykiskt, medan sista tiden är som sämst fysiskt.
Aha. Mm.
Så. Och det är verkligen mörkt, och jag tror att om jag inte hade fått hjälp att trubba av, eftersom jag är en person som tänker ganska mycket, då kanske hade slagit slint på riktigt. Jag kanske inte hade kommit ut med förståndet liksom i behåll.
Mm.
För det var sån, det är sån enorm påfrestning. Du kommer, du är van vid att kunna ha kläder på dig, en filt när du fryser, schampo att tvätta ditt hår med, äta när du är hungrig, dricka vatten när du är törstig, kunna köpa mediciner när du har ont eller sjuk eller någonting sker. Du är van vid att ha kontakt med den du vill, när du vill, sova bredvid ditt barn. Allting tas ifrån dig. Plus att du är där på obestämd tid. Exakt. Du vet ännu inte, för att återkomma till din fråga, jag visste inte hur länge jag skulle vara där.
Nej.
Det tog mig nästan, jag tror det är ungefär 2 år då, tills jag har den slutgiltiga domen.
Ja.
Så att det är så extrema påfrestningar för det här, våran lilla, lilla hjärna.
Mm.
Och jag tror att det var min räddning.
Ja.
Faktiskt. Sen är jag ju fullt medveten om att det sämsta man kan göra är att gå och käka en massa tabletter. Mm. Och idag så är jag ju nästan liksom har blivit anti för att jag vet också vad det gör med en att käka mediciner. Men då tror jag att det var min räddning.
Mm. Ja, för hur ser man ens på livet? Alltså att gå runt och tänka att det finns en risk att jag behöver vara här i 55 år.
Nej, men,
alltså hur... Hur har man ens livslusten kvar i det läget?
Man har inte det. Men inte de, alltså de första åren som sagt, där finns det ju ingen livslust. Och när jag får avslag på liksom i hovrätten att men ogillas, du har dina 55 år eller i praktiken då 25. Där söker jag efter en väg ut. Jag vill ju avbryta mitt liv. Men där är det verkligen. Jag vill inte att mina barn ska behöva sitta och vänta. Läsa om sin mamma som är sjuk. Jag hade redan opererats 2 gånger. Bara under kallet i tiden. Liksom den här bilden, den här sköna bilden som min stora dotter hade av mig sakta förvreds ju liksom.
Mm.
Och jag ville verkligen bespara dem. Ni vet själva, om ni går och längtar efter någon, om någon, då är man ju ständigt närvarande i liksom.
Mm.
Medan en person som en gång har liksom fått gå bort, då tar man den där stora smällen, den där stora sorgen, och sen börjar man ju lära sig att leva med det och släppa det lite. Och det var det jag var ute efter då. Men när jag inte dör så förstår jag någonstans att nej. Alltså när jag har misslyckat med det här självmordsförsöket, då förstår jag att nej, okej, okay, det var inte meningen. Okej, okay, det är meningen att jag ska leva. Om det nu är meningen att jag ska leva, då måste jag göra det. Alltså så här, och där kommer ju någonting i mig, någon sorts överlevnads liksom.
Instinkt.
Mm. Mina barn ska tydligen se mig igen.
Mm.
Ja, och då får jag liksom leva för idag. Och där har jag ju börjat att lära mig att strukturera, att sortera mina tankar.
Mm.
På kvällen, då när jag ber, då tillåter jag mig själv att tänka på mina barn. Och i övrigt så måste jag stänga av.
Mm.
Jag kan inte påverka min situation. Jag kunde inte.
Nej.
Jag kunde inte göra det.
Nej.
Jag var ju tvungen att lära mig att leva i den stunden. Och så småningom så började jag ju faktiskt att hitta små ljusglimtar i den där misären. Liksom. Ja.
Men vilka är de andra, alltså vilka är de andra som sitter där inne? Vilka är liksom människorna du lever med? Är du rädd för dem? Eller, alltså...
eller blir de kanske några av ljusglimtarna?
Ja, både och. Det är ju så här. Också då beroende på vilket hus. Det är ju ändå, det är samma compound, alltså det är samma inhägnade zon.
Mm.
Sen är det liksom olika hus och så är det en och samma liksom rastplats i mitten av alltihopa. Och man kan umgås med alla där på planen. Men det blir ju så att de man bor med, för att du får inte umgås med liksom inomhus med någon i de andra husen. Så det mest naturliga är ju att man umgås med dem som man bor med.
Ja, såklart. Mm.
Så att vissa tider, den första tiden, då var jag ju med de här långtidsdömda.
Mm.
Och de långtidsdömda i kärlek till, det var ju mörderskorna.
Mm.
Liksom till 90%. Och det var många av dem som var riktigt, riktigt otäcka. Det var ingen som jag var direkt rädd skulle... göra mig fysiskt illa.
Nej.
Men de var så otäcka, de var så lömska, de var så onda, du vet, de hittade på saker för att jäklas med andra fångar, bara för att de själva var så bittra, för att de hade ett långt straff, så de kunde liksom bara hitta på och ljuga och förfölja och liksom psyka verkligen.
Ja.
Jag minns vid ett tillfälle jag hade fastat och bad hela natten och låg liksom knäböjd på min säng. Och kvinnan sätter sig liksom vid sängen den där och sätter sig och stickar och sitter och stirrar på mig. Alltså hela natten. Det var otäckt.
Ja, det förstår jag.
Men hur gick det till sen då när du blev benådad?
Oj... Ja, fem operationer då måste jag verkligen lägga till, för att det är alltså fem operationer på etiopiska statliga sjukhus.
Som för du blev jättesjuk.
Jag var riktigt, riktigt sjuk.
Uh-huh.
Jag blev då också sjukare och sjukare.
Mm.
Det tog längre tid för återhämtning.
Såklart i den miljön.
Ja, men, ja, till slut, alltså jag tror att jag är ju enormt stark fysiskt. Det är jag. Det är liksom, de brukar säga så här, du är uppväxt på smör och mjölk. Därför du klarar dig liksom. och så att det känns som att man hade väl någon liksom, alltså någon reserv liksom med sig. Och sen till slut, då har liksom man tappats på allt.
Mm.
Man har liksom ingenting kvar. Och spelade det liksom ingen roll hur mycket mental styrka och vilja jag hade kvar.
Mm.
Liksom, näringen, den var slut. Mm. Alltså, det fanns ingenting mer. Så till slut så har jag då åkt på det andra tarmvredet, opererats och inte blivit bättre. Fick ett nytt tarmvred på sjätte dagen och liksom sårärret spräcktes, stygnen. Och de sydde inte ihop det på nytt, utan de bara lät det vara. Jag fick liksom tvätta mitt eget sår, det blev var, det var liksom... Och jag måste säga det, med Guds hjälp, att liksom... Då hade läkarna sagt, vi kan inte hjälpa dig mer. Liksom, vi kan inte hjälpa. Och då var det han som fick mig att okej, okay, liksom, nu får jag nog fixa till dina tarmar här lite grann. Och det är så. Och när fängelsechefen som har känt mig under alla år, som har sett mig att gå från liksom den här starka, ändå liksom visserligen ledsna och sorgsna lilla tjejen som kom in. Jag var inte så himla gammal.
Nej, helt precis.
Det liksom skulle fylla 30. Jag var fortfarande 20 års ålder när jag kommer in i Kality.
Ja, du var typ som vi är nu.
Ja,
du fyller 28. Ja, tänker. Och sen åtta år, alltså erat vuxna, alltså som en kvinna. Vilka är de bästa åren? Liksom? Mm. Det är ju mellan 30 och 40 man brukar säga, liksom, för då är man mogen. Och då, precis. Ja. Men, hon ser den lilla tjejen och så förvandlas till liksom ett vrak.
Mm.
Och när jag blev så sjuk där på slutet, hon blev livrädd.
Mm.
Och hämtade ju från justitiedepartementet en läkare och en åklagare till sjukhuset för att de ska se mig med ögonen. Och det här är liksom, det här är mest humana handlingen som någonsin har skett i hela liksom världshistorien i Kality i Etiopien. Och de ser mig.
Wow.
Och hon säger, låt henne dö i sitt hemland. Inte låt henne komma hem till sitt land och få vård, utan hon säger verkligen de här orden. Låt henne få dö i sitt hemland för Guds skull. Liksom.
Mm.
Så hon kämpar för att jag ska få bli benådad. Och jag trodde inte det var sant.
Men tror du att det är så att du blir det för att du är så sjuk?
Det står på pappret från presidenten som de har signerat av hälsoskäl.
De tänker också att så här, du ska ändå få dö hemma i Sverige. Ja,
jo. Så är det.
Mm.
Så att det är ju liksom, det står på grund av hälsoskäl.
Mm.
Och hennes, alltså fängelsechefen, hennes intention med att påbörja den här benådningsprocessen och gå in så liksom starkt för mig, det är för att hon vill inte se mig död där.
Mm.
Hon vill inte.
Men liksom, hur är det att komma till Sverige? Alltså, det måste ju vara ofattbart.
Och jag tycker liksom alla svenskar är så, åh, vad ni ojar er.
Liksom, jag känner ju också just nu, kan jag säga. Ja.
Men jag försöker tänka så här alltid, att det är ingenting som säger att min huvudvärk är rondare än din huvudvärk. Nej. Utan allting är ju relativt, vad man har varit med om, vad man liksom så. Men jag tänker lite så där att fasen, var nöjd lite med vad vi har, alltså vad ni har. När jag kom hem, det är liksom så här, det bara återkom som ett mantra när jag sitter i taxin från Arlanda och ser det här vackra, strukturerade, rena Sverige. Bara, ni svenskar fattar ingenting. Och det var verkligen så. Och det kom tillbaka de första veckorna.
Mm.
Och du vet, varje gång jag skulle köpa någonting, då räknade jag om det till burr, till etiopiska burr, och tänkte hur mycket pengar det skulle bli om man skickade ner det dit, hur mycket mat det skulle räcka till. Alltså, det satt så djupt.
Mm.
Här går vi och köper oss en korv. När man kan köpa, ja, men, du vet, en korv med bröd, jag vet inte, 30-40 spänn.
Mm, mm.
När man kan köpa för 100 någonting spänn, då kan man äta en vecka i Kality. Alltså, så gick man runt och tänkte. Ah. Mm.
Men vad skulle du säga har varit eller kanske är fortfarande svårast att leva med idag av hela den här liksom?
Av Kality eller mitt liv?
Av ditt liv.
Skammen.
Mm.
Det är utan tvekan. Alltså skulden.
Mm.
Och då är det liksom skulden, alltså,
gentemot mina barn och de personer som drogs in. Där är skulden, och skammen, den är ju generellt.
Mm.
Det är ju alla människor som man möter, man vet att det finns människor som har så mycket fördomar och också faktiskt i vissa fall kan man tänka att man har varit lite väl hård emot mig eftersom jag var trots allt en rätt ung tjej, alltså väldigt ung när allt det här började. Om man liksom ser hela bilden så kan man ju ändå förstå hur och varför det gick som det gick. Sen har jag, och det har jag sagt hela tiden också, jag har ju en skuld i liksom allting. Jag har ju, jag står ju för mina handlingar, men kan samtidigt förstå den där lilla tjejen som hamnade snett. Och det är jobbigt att leva med det här. Det är jobbigt.
Men du ska veta det att jag sa ju detta till dig igår, Sofie. Mm. Alltså när man läser din bok och när man får liksom bakgrundshistorien. Jag sa till Sofie igår, alltså det skulle kunna vara vem som helst. Mm. För att också hamna liksom i greppet på en man som är äldre än en själv, men som har så mycket mer makt än man har som kvinna. Mm. Och att bara så här vilja lösa någonting för sina barn. Alltså vem som helst.
Och den här rotlösheten. Att inte vara liksom trygg. Att aldrig liksom ha känt att så här, ja, men hemma är jag trygg oavsett hur jag presterar eller vem jag är som person. Precis. Jag kommer inte bli bortvald eller skjutsa till ett första hem där någon annan vill kladda på mig. Alltså det är ju liksom, det är som att du har levt under hot
och det är
hela
så
livet.
Och det är sant. Så jag skulle kunna, jag kan säga att det har varit svårt att skriva boken för att jag har ju skrivit den tillsammans med Lena, min medförfattare. Och hon har försökt att hjälpa mig också att liksom, hon har nästan varit för snäll. Liksom, nej men det är väl inte så konstigt. Jo men det är mitt fel, det måste stå att det är mitt fel. Alltså det har nästan varit en kamp, för jag vill inte, jag vill inte gå ut med det här tyck synd om mig. För jag vill inte att någon ska säga kolla hon tycker synd om sig själv. Nej, men jag tycker samtidigt så tycker jag det är så skönt när ni själva kan läsa och se att det kanske inte är så himla konstigt att det gick som det gick. Och det är därför som jag idag verkligen brinner för att kunna att vilja nå ut.
Ja, precis.
För att människor ska kunna relatera, både unga och äldre, att kunna relatera och att man finns med som någon sorts, jag vet inte, wake up call.
Ja, jag skulle precis, en liten påminnelse om att så här, sträcka ut en hand och be om hjälp när man är i situationer som man känner att man inte har kontroll över. Liksom.
Och ge hjälp. Precis, någonting som jag tänker så här, ge för fasen inte upp.
Nej.
Alltså på de här unga som kanske begår misstag. Låt säga du jobbar inom socialtjänsten eller du jobbar på fältet eller du jobbar på en vårdcentral. Eller, du kan aldrig engagera dig för mycket för en ung tjej eller kille. Du kan inte. Stå kvar där. Ja. Låt liksom personen göra 20 misstag, 30 misstag, men stå kvar.
Precis.
Låt den alltid få komma tillbaka. För det är just den trygga punkten som kan vara det som avgör framtiden för det här barnet eller den unga personen.
Ja. Men har du någon kontakt med din familj idag?
Nej.
Ingenting?
Nej. Och det var min första jul som jag inte satte på de gamla julsångerna som vi lyssnade på när vi var små. För att det var dags att släppa taget på riktigt.
Hur ser ditt liv ut idag i övrigt? Liksom? Hur mår du?
Jag var bra. jag, när jag kom hem så fanns det ju bara en väg. Alltså att jag skulle sitta hemma och tycka synd om mig själv och sjukskriva mig för depressioner och, eller liksom, det var inte en, liksom ett alternativ. Att liksom låta nej men liksom att leva kvar i mörkret. Jag hade fått ett nytt liv. Jag hade fått en ny chans. Herregud, jag började promenera. Jag hade ju jätteont. Jag har fortfarande ärret i magen. Som jag än idag liksom har men av. Men jag försöker inte tänka på det. Jag försöker att liksom använda kroppen på ett sätt som inte påfrestar det. Och jag tog mina promenader. Jag gjorde allt jag bara kunde för att hjälpa mig själv och min hälsa. Och det har ju blivit liksom, ju starkare du är fysiskt, ju mer du har liksom kommit igång med kroppen, kosten, allt det här, så ju bättre mår du också psykiskt. Mm. Och det här hänger ihop, och ju mer liksom, ju bättre du mår, ja, men ju mer orkar du också göra fysiskt, så att liksom det blir så att jag har utbildat mig inom friskvård och kost, och idag pluggar jag till socialpedagog. Jobbar timmis inom socialpsykiatrin, som också är så himla spännande. Och har en sambo. Vi hänger ihop, vi tränar ihop. Lagar mycket mat, alltså det är min stora passion. Lagar mycket god mat. Nyttig mat då, liksom. Experimentera.
Ja, men liksom att höra din berättelse, alltså jag blir så ödmjuk inför livet av att höra
det
berätta.
Är också samtidigt svårt att fatta att du faktiskt sitter
här. Att du sitter
det
här.
Det är sjukt.
Vi har kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig i ditt liv?
Kunskap.
Oj, bra svar.
Det har ingen bra sagt. Svar. Jag tror ingen har sagt det. Nej. Och då har vi ändå haft så många forskare här.
Ja,
liksom,
precis. De bara, min familj.
Kunskap kickar mig.
Tack så jättemycket för att du ville gästa Ångestpodden.
Tack själva. Tack för att jag fick komma hit.
Tack. Alltså det som slog mig mest var bara den här, alltså att ha varit med om allt det här och på något sätt känna mig att så här, jag borde inte ha överlevt. Alltså man kände verkligen att det var någonting som är med Ingela för alltid på något sätt. Men hon kom ju ändå med sån extrem värme och liksom lättsamhet och liksom, ja men glädje på något sätt.
Men jag slogs också av, dels när vi pratade också när jag läste boken, att så här, jag undrar vad som hade hänt med mig när allt tas ifrån en. Men också när så här, helt plötsligt har jag inte tillgång till det mest basala. Jag kan inte gå på toaletten normalt. Jag kan inte tvätta händerna när jag vill det. Jag kan inte liksom, har jag mens finns det inte några liksom.
Nej, men alla dina rättigheter är ju borta.
Exakt, alltså så här, att klara av det, det, alltså det för mig är, jag förstår typ inte det.
Men också det stora i att så här, hon drogs in i den här kriminella världen och hon har ju liksom gjort mycket skada också. Alltså att liksom på något sätt bara ändå välja att berätta med risk för att någon ska tycka att så här, ah, men du gjorde ju mig skada eller du lurade mig. Hon blev liksom ändå känd i Sverige som storbedragerskan. Det blir man inte för att man har gjort ett liksom bedragit en person. Men att ändå bara dela med sig och föra vidare en historia som kanske faktiskt kan hjälpa någon. Ja, det tycker jag bara är stort.
Ja, men verkligen, för jag tror att den här historien kan hjälpa någon att faktiskt tänka om. Och sen så, jag hade ju inte fattat först att det var på samma fängelse som Chibi och Persson.
Nej.
Alltså Martin Chibi och Johan Persson.
Mm.
Där de satt.
Mm.
Och det, jag tyckte typ att det också var så starkt eller något.
Mm. Tack så jättemycket Ingela för att du ville gästa Ångestpodden och för att du har skrivit den här boken.
Ja.
Det var allt för den här veckan.
Det var allt vi hade att bjuda på.
Ja, nästa vecka bjuder vi på ännu ett avsnitt.
Givetvis.
Får vi se ifall vi blir insnörda eller ej.
Nej men det är så, det är med,
ja, det är fan liksom pessimistiskt. Ja.
Okej, vi hörs i alla fall oavsett
det
väder och
vi.
Vind nästa
absolut.
Vecka.
Absolut. Ha det gött.
Puss puss.
Hej då. Hej.
Podplay.